Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Seriemördarpodden, Lennart Lake och Charles Ing, del 7. Den här serien är skriven av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Sofia Ollesdotter har varit researchassistent. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. Och som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Gratisversionen av Seriemördarpodden kommer ut 40 gånger om året. Det vill säga alla tisdagar utom sista tisdagen i månaden. Och det är möjligt på grund av er sponsring. Den här podden är huvudsakligen crowdfundad på patreon.com. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra, gå till patreon.com, sök på Seriemördarpodden och välj en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till 3 extra avsnitt varje månad. Och det är det som är Seriemördarpodden Premium, inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Om du bara vill åt de här extra avsnitten så finns de på podmi.com och då kostar de 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Kanada åtalades Charles Ing för snatteri, överfall, mordförsök och olaga vapeninnehav. Rättegången hölls i Calgary. Efter en överenskommelse mellan försvaret och åklagaren fanns det ingen jury närvarande, utan domaren Allen Sulatucki fattade ensam beslutet om Charles var skyldig eller inte. Och domaren skulle också besluta om straffet. Väktaren Sean Doyle, som grep Charles Ing i varuhuset, kallades in som vittne. Försvarsadvokaten lyckades i ett korsförhör av Doyle få det till att Charles inte hade haft avsikt att skjuta eller döda någon med sin pistol, utan att den hade avfyrats av misstag i tumultet. Försvaret kallade inte in några vittnen och valde att inte förhöra Charles Ing. Den 18 december 1985 tillkännagav domare Sulatucki domen mot Charles Ing. Charles Ing friades för mordförsök på grund av att det saknades bevis för att styrka misstanken. Men Charles var skyldig till överfall, olaga vapeninnehav och snatteri. Straffet blev minst 4,5 år i fängelse. Tidigt i januari 1986 anlände Charles Ing till Edmonton-fängelset i Alberta. Det ligger nästan 32 mil norr om Calgary och där skulle Charles avtjäna sitt straff. Seriemördarutredningen i USA trodde att de snabbt skulle kunna få Charles utlämnad efter att han hade dömts i Calgary. Och de började förbereda sig på att ta emot Charles Ing för att ställa honom inför rätta för alla morden. Men de kanadensiska myndigheterna bestämde att Charles Ing skulle avtjäna sitt straff i kanadensiskt fängelse först innan det kunde bli aktuellt med en utlämning till USA. USA och Kanada hade ett utlämningsavtal sedan länge. Och det innebar att inget av länderna var skyldig att utlämna någon som skulle kunna dömas till döden i det andra landet. Och när det här avtalet skrevs hade både Kanada och USA dödsstraff. Men 1976 avskaffade Kanada dödsstraffet för alla brott som inte begicks i krig. Sista gången ett dödsstraff verkställdes i Kanada var 1962 när Arthur Lucas och Ronald Turpin hängdes i Toronto för att ha mördat en polis. I USA hade dödsstraffet däremot kommit tillbaka 1985. Om de amerikanska myndigheterna hade garanterat att Charles Ing inte skulle dömas till döden hade Kanada utan problem utlämnat honom till det amerikanska rättsväsendet. Men på grund av det som var känt om Charles Ings brott så visste Kanada att Kalifornien aldrig skulle kunna ge dem en sån garanti. Kalifornien hade återinfört dödsstraffet 1978 men ännu inte avrättat någon. 1986. Under år 1992-2006 avrättade Kalifornien 13 fångar. Under tiden Charlesing avtjänade sitt straff i Kanada började en lång rättsprocess när myndigheterna i Kalifornien lämnade in ett åtal mot Charles för kidnappning, stöld och olovlig flykt. I San Francisco och i Calaveras County, det vill säga county där Wilsonville ligger, fortsatte polisen sitt arbete med utredningen för att samla in tillräckligt mycket bevis mot Charles och använde de bevisen för att få Kanada att lämna ut honom. I Edmonton-fängelset placerades Charles Ng i högsäkerhetsavdelningen, vilket innebar att han hade mycket begränsad kontakt med de andra fångarna på anstalten. Men det hindrade inte Charles från att bli vän med en fånge som satt i cellen bredvid. Och den fången var Maurice LaBerge. Charles och Maurice lärde känna varandra under de korta stunder de fick komma ut på fängelsets rastgård. Och de började så småningom skicka lappar till varandra mellan cellerna. Maurice LaBerge var 34 år gammal när han mötte Charles Ng i Edmonton-fängelset. Han kom från en stor familj med 10 syskon. Det var en till synes kärleksfull normal familj som dock flyttade ofta. Maurice var sjuklig under större delen av sin barndom. Bland annat led han av reumatisk feber, andningsproblem och oscinerade testiklar. Den sista åkomman innebar att testikeln inte har flyttat sig ner i pungen. Maurice mobbades för detta av och till under skolåren. I tonåren började Maurice LaBerge dricka alkohol och röka marijuana. Han drack sällan med måtta och det resulterade ofta i att han blev aggressiv och våldsam. Maurice kriminella karriär började redan när han som 14-åring bröt sig in på Moose Jaw School tillsammans med en kompis. Tillsammans slog de sönder en toalett med en slägga. Maurice fortsatte sedan med övergrepp, inbrott, innehav av stulet gods, hemfridsbrott, bilstölder och en mängd andra småbrott. Som 16-åring 1968 åtalades Maurice för våldtäkt, men det hela lades ner av okänd anledning. Maurice hoppade av skolan när han var 18 år och sen hade han en mängd olika enkla ströjobb. Vid ett tillfälle 1976 slutade en biljardmatch med att Maurice spöade på två av sina motståndare med en biljardkö och ett sönderslaget ölglas. Maurice lyckades nästan förstöra den ene mannens öga med det trasiga glaset. Den våldsamma sammandrabbningen resulterade i att Maurice dömdes till 18 månaders fängelse. Fram till 1981 hade Maurice ett långt brottsregister med 43 domar för olika typer av brott. Men inget fängelsestraff var längre än 2 år. Men i mars 1981 gick Maurice längre än vad han tidigare hade gjort. Tillsammans med en okänd medbrottsling bestämde sig Maurice för att råna en butiksägare när denne skulle lämna dagskassan i en bankbox en lördag eftermiddag. Maurice och hans medbrottsling kom för sent eftersom butiken stängde tidigare på lördagarna och missade när butiksägaren gjorde insättningen. Men istället för att ge upp kom de på att de skulle följa efter butiksägaren när han låst butiken för att se var han bodde och komma tillbaka senare på kvällen för att kidnappa honom, ta honom tillbaka till butiken och få honom öppna kassaskåpet. Maurice och hans medhjälpare återvände mycket riktigt på kvällen. Maurice gick in på butiksägarens tomt medan medhjälparen stannade kvar i bilen. Plötsligt sprang 2 tonårspojkar ut ur huset mot Maurice. De hade sett honom genom fönstret och trodde att han tänkte stjäla trädgårdsredskap. Maurice drog fram en revolver och tvingade ner pojkarna i källaren där han band dem med tejp. Det visade sig att de 2 pojkarna, som var 15 och 19 år gamla, var ensamma hemma eftersom föräldrarna hade gått ut. Maurice tog då med sig den yngre av pojkarna till ett av sovrummen där han drog ner 15-årings byxor och började förgripa sig på honom genom att ge honom oralsex och sen tvinga pojken att göra detsamma på honom. När Maurice var klar lämnade han pojken bunden till händer och fötter på sängen, sen gick han in till föräldrarnas sovrum där han väntade på att de skulle komma hem. Strax innan klockan 11 på kvällen kom föräldrarna hem och till sin stora förvåning hittade de Maurice LaBerge i deras sovrum med en revolver. Han tog paret till fånga och band dem med tejp. Sen tog han med sig pappan ut ur huset och tvingade ner honom i bakluckan på hans egen bil. Maurice satte sig i förarsätet och körde till butiken. Maurice tvingade sen pappan att öppna kassaskåpet och länsade det på kontanter. Efter det band Maurice fast pappan i kassadisken innan han lämnade butiken. Och vad som hände med hans medhjälpare under tiden är oklart. Efter ytterligare ett butiksrån i Saskatoon greps Maurice LaBerge. Han åtalades för väpnat rån, kidnappning och våldtäkt. Maurice nekade till alla åtalspunkter, men tack vare vittnesmål från offren och andra ögonvittnen plus fysiska bevis dömdes Maurice LaBerge den 26 november 1982 till 25 års fängelse. För en man som aldrig hade dömts till längre än 2 år måste 25 år ha verkat som en evighet. Men Maurice kom på en liten möjlighet att korta ner straffet. Han skulle kunna bli informatör åt fängelseledningen och polisen. Om han tjallade på någon skulle hans straff kunna förkortas. I januari 1986 möttes Charles Ng och Maurice ibland ute på rastgården. I början pratade de knappt med varandra utan höll till på varsin sida. Efter ungefär 3 veckor kontaktade fängelsets säkerhetschef Maurice och frågade om han kunde tänka sig att tillbringa sina raster tillsammans med Charles Ng. Maurice hade inget emot det och ett par dagar senare i mars 1986 bestämde fängelseledningen att de här 2 fångarna skulle få rast samtidigt alltid. Det fortsatte fram till juli 1986. Förutom att Charles och Maurice hade rast samtidigt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Låg deras celler vägg i vägg och det gav dem möjligheten att skicka meddelanden mellan cellerna. Maurice berättade senare att rätt fort efter att de hade träffats började Charles Ng prata fritt. Charles berättade delvis vad han hade sysslat med i Kalifornien och speciellt på ett ställe som heter Wilseyville. I början var det väldigt generellt, men ju mer tid Maurice och Charles tillbringade tillsammans, desto mer öppnade Charles Ng upp sig. Det kom fram allt fler detaljer om vad som hade hänt i Wilseyville och vilken roll Charles hade haft i brotten. Till en början brydde sig inte Maurice jättemycket om vad Charles berättade. Han skrev bara ner det Charles sa så fort han kom tillbaka till sin cell. Efter ett tag började Maurice och Charles ge varandra smeknamn. Maurice började kalla Charles för slant, ungefär snedöga, som en anspelning på att Charles var asiat. Och Charles började kalla Maurice för grodan, farbror eller gräshoppan. Vi vet inte varför. Charles började skicka in teckningar till Maurice i cellen. Flera av teckningarna föreställde offren och olika situationer som han hade berättat om för Maurice. De flesta bilder var grovt pornografiska. En av teckningarna var en karikatyr av Leonard Lake. På bilden höll Leonard i en piska med höger handen och pillade på sitt kön med den andra medan han sa, citat, "Åh, jag älskar dig, Kathy, det gör jag verkligen." På bilden fanns även en kvinna som låg fastbunden på en säng eller ett bord. Hon säger "Ouch". Charles har även ritat dit sig själv på teckningen. Han står bakom en videokamera som står på ett stativ och han säger "Riset är färdigt, middagsdags". En annan teckning föreställer en man som enligt teckningen heter Boyd Stevens tillsammans med en kvinna klädd i sorgekläder. Paret bär en liten väska med namnet Allen på. Över paret hänger en skylt med texten Calaveras County's Remains Claiming Station. På teckningen syns också en lätt skallig man med mustasch som säger "Jag tror den här väskan är er." Han pekar på en mycket större väska med namnet Dubs på. På ett bord ligger ytterligare en väska som är ännu större och på den står namnet Bond. En tredje teckning föreställer en fängelsecell med texten San Quentin flera år senare. Den är daterad i juli 1986. På bilden syns en fängelsespegel, en fängelsetoalett och spindelväv i ett hörn. I cellen står en väldigt mager Charles Ing med glasögon och petar sig i näsan. På väggarna i cellen står olika slogans som No kill, no thrill eller No gun, no fun. Dessutom finns det barnsliga porträtt med namnen Carol, Costner, Parenteau, Dubs, Allen och Bonds skrivna vid porträtten. Enligt Maurice, som hade diskuterat den här teckningen med Charles, visade teckningen hur Charles trodde hans liv skulle bli om han blev utlämnad till USA. De grövsta teckningarna föreställde brutala våldtäkter. Maurice samlade ihop bilderna han hade fått av Charles i ett kuvert och skickade dem till sin advokat. Allt som allt rörde sig om mellan 50 och 100 bilder. Maurice kunde också informera säkerhetschefen och sin advokat att Charles hade nämnt ett videoinspelat övergrepp på två kvinnor i Wilsonville. Han kunde också berätta att Charles var orolig över att polisen skulle hitta just det videobandet. Maurice hade frågat Charles vad exakt polisen skulle få se om de tittade på bandet. Charles berättade att två av kvinnorna, Kathy Allen och Brenda O'Connor, hade varit deras fångar. Lena Lake och Charles hade haft Kathy och Brenda fångna i sin bunker och videobandet innehöll filmer där de båda männen förgrep sig på kvinnorna. I juli 1986 började Maurice känna att han hade fått nog av Charles Ing. Han kände att relationen med Charles påverkade honom negativt. Maurice hade under tiden han suttit inne bestämt sig för att ordna upp sitt liv och börjat leva ett vanligt liv utan kriminalitet och droger. Han hade gått fler distanskurser och var nära att ta en kandidatexamen i administration. Han hade också lärt sig att hantera datorer. Maurice kände att han var på rätt väg och när han väl kom ut ur fängelset skulle han se till att aldrig komma tillbaka dit. Hans strävan var att försöka skapa ett nytt och bättre liv. Och det noterades av myndigheterna. Maurice fick ett löfte att han skulle bli villkorligt frigiven 1989, det vill säga efter bara 7 år av sitt 25-åriga fängelsestraff. Väl ute i friheten tänkte Maurice fortsätta sin utbildning och ge sig in i affärsvärlden. Men nu blev han rädd att hans samröre med Charles Ing skulle försämra hans chanser att bli benådad och kunna genomföra sina framtidsplaner. Han hade fått en del kommentarer av de anställda på anstalten och dessutom började han bli orolig för sin egen säkerhet när han var i närheten av Charles efter allt Charles hade berättat för honom. För att komma bort från Charles Ing ansökte Maurice om att bli förflyttad till en annan anstalt. Den kanadensiska kriminalvården beslutade att Maurice LaBerge skulle förflyttas till en nyöppnad anstalt i Prince Albert i Saskatchewan-provinsen. Efter att Maurice hade lämnat anstalten fick Charles en ny kamrat i cellen bredvid. Det var en lång, gänglig man med skägg och ovanligt långa armar med enorma händer. Mannen hette Lance Blanchard. Trots sitt grovhuggna yttre var Lance väldigt intelligent. Lance hade dömts till 13 år långt fängelsestraff för misshandel och våldtäkt. Lance hade problem att kontrollera sin ilska och kämpade konstant mot raseri och frustration. Det hade lett till att han i fängelset hade huggit ner en medfånge som dött av skadorna. Lance straff hade förlängts till 34 år och kunde omvandlas till villkorligt tidigast 2013. På grund av sina brott hamnade Lance i högsäkerhetsavdelningen och då i cellen bredvid Charles Ing. De två fångarna började kommunicera med brev som de skickade mellan cellerna och med samtal när de kunde. Lance var intresserad av kampsport och det var ju Charles också. Innan Lance hade åkt in i fängelset hade han använt kampsport som ett sätt att få ut sin ilska och frustration i ett försök att hitta ett inre lugn. Men nu hade han inget sätt att hitta det lugnet på. Charles introducerade Lance då för buddhism, shinto och taoism. Han gav även Lance en bok som hette Taos lära. Till att börja med skrattade Lance åt boken, men när Charles började förklara meningen bakom verserna insåg Lance att våld inte var den rätta vägen. Lance berättade senare att Charles Ing hade lärt honom väldigt mycket om inre frid och det hade gjort att Lance inte längre var fylld av hat och frustration. Lance sa själv, citat, jag slutade se på människor med hat eller med en önskan att skada dem. Jag älskade att slåss, men nu vill jag inte slåss längre Jag vill inte skada en enda människa. Och allt det här tack vare Charles Ng. Medan Lance och Charles hade sina djupa diskussioner blev Lance allt mer illa till mods över hur vakterna behandlade Charles. De kunde mixtra med hans mat, till exempel ta bort delar av hans portioner eller byta ut saker i maten. Vissa dagar fick Charles inte duscha eller städa sin cell. Eller så fick Charles inte gå ut på rastgården och ibland kortade de ner rasttiden som Charles faktiskt fick. Men det var inte bara vakterna som trakasserade Charles utan det gjorde även de andra medfångarna. Bland annat hände det att de hällde in avföring under dörrspringen. Ingen av vakterna gjorde någonting för att stoppa de andra fångarna. Charles Ng hanterade det här genom att bara låta det passera. Enligt Charles var det bäst att bara sitta still och låta det som händer hända och inte reagera på det. För om du stör balansen i flödet omkring dig kan det få katastrofala följder, berättade Charles för Lance. Charles metod för att hantera trakasserierna väckte Lance beundran och imponerade mycket på honom. Lance följde allt Charles sa om hur han skulle leva. Och enligt honom själv så, citat, såg kriminalvården min anmärkningsvärda förändring i mitt beteende. De lät mig komma bort från högsäkerhetsavdelningen. Om jag fortsatte så här skulle jag kunna få komma till en öppen anstalt. De kunde knappt tro att jag hade förändrats så mycket. Mitt liv har blivit mycket bättre och det har Charles Ng att tacka för. Förutom att lätta sitt hjärta för och rita teckningar till Maurice eller vara andlig coach till Lance ägnade Charles Ng dagarna åt att i timmar studera lagar, olika rättsfall, hur man gör anmälningar och skriver motioner men även taktiker för rättegångsförhandlingar och gamla rättsfall. Charles läste allt han kom över som hade med rättegångar, lag och amerikansk juridik att göra. I oktober 1988 var det dags att inleda rättegångsförhandlingarna huruvida Charles Ng skulle utlämnas till USA eller inte. Om han utlämnades väntade en seriemordsrättegång där dödsstraff var ett mycket möjligt utfall. Strax efter att han gripits av den kanadensiska polisen hade polis från San Francisco rest till Calgary för att förhöra Charles Ng med anledning av mordutredningen i Wilsonville. Charles skyllde de flesta morden på Leonard Lake men medgav att han hade hjälpt till att gömma Paul Costners kropp. Måndagen den 17 oktober 1988 eskorterades Charles Ng av poliser från den kungliga kanadensiska ridande polisen till rättssalen i Edmonton, Alberta. Domare var Margaret Thrussler. Försvarsadvokat var Don McLeod. Rättegången skulle avgöra om det fanns tillräckligt med bevis för att åtala Charles Ng på några av de 25 åtalspunkter som Kalifornien hade lämnat in mot honom. Redan innan rättegångsförhandlingen hade startat var medieintresset enormt för rättegången både i Kanada och USA. Rättegången hade också dragit igång en intensiv debatt bland olika organisationer som till exempel Amnesty International och FN. Domare Trussler hade många ögon på sig. Skulle Charles utlämnas till USA?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Riskera dödsstraff. Om Trussler valde att låta Charles stanna skulle då innebära att en massa amerikanska mördare skulle fly till Kanada för att undvika dödsstraff. Bland åskådarna fanns den 40-åriga Sharon Silito tillsammans med sin 68-åriga mamma Virginia Nestle. Sharon var Paul Costners lilla syster. Och tillsammans med sin mamma hade de åkt hela vägen från Kalifornien till Edmonton för att vara med under rättegången. För första gången fick Sharon och Virginia se mannen som hade dödat deras älskade bror och son i ögonen. Bara några dagar innan rättegången hade Sharon och Virginia med hjälp av en journalist varit på gården i Wilsonville där Leonard Lake hade bott och där han torterat och mördat sina offer tillsammans med Charles. När Sharon och Virginia kom till gården fanns det nästan ingenting kvar. Polisen och rättsteknikerna var sedan länge klara med sitt arbete på gården. Bunkern var borta, alla spår var borta. Paul Costners kropp identifierades aldrig bland de kvarlevor som hittades i Wilsonville. Det enda Sharon Sillito önskade var att få svar på vad som hade hänt hennes bror och var hans kropp fanns. Sharon och Virginia ville höra allt som sades i rättegången i hopp om att få svar på vad som faktiskt hade hänt Paul. Till deras besvikelse fick de reda på att de skulle tvingas lämna rättegången. Domare Trussler hade nämligen beslutat att de viktigaste utfrågningarna skulle hållas bakom lyckta dörrar. Virginia Nessler koncentrerade sig på att få ögonkontakt med Charles Ng där han satt i sin olivgröna fångdräkt och vita tennisskor. Hon sa till media efter rättegången, citat, "Jag ville få honom att känna sig obekväm. Jag ville få honom att säga var Paul är begraven." Men Charles Ng mötte aldrig Virginias blick. Sharon Sillito blev förvånad när hon fick se Charles för första gången. Hon hade förväntat sig ett groteskt monster. Men istället såg hon bara, citat, en obehaglig liten mördare. Det var inget speciellt med honom alls. Sharon blev lite av en favorit bland journalisterna som var på plats på grund av hennes vilja att prata med pressen. Under de stängda rättegångsförhandlingarna fick domare Trussler höra uttalanden från Charles Ng till San Francisco-polisen Ed Erdelatz om de döda och saknade offren. För Erdelatz hade Charles berättat om hur Leonard Lake hade kidnappat och dödat flera människor. Charles hade konsekvent framställt sig själv som ett vittne och hans enda inblandning var att han hade synts på några av filminspelningarna och att han hade hjälpt Leonard att begrava två kroppar. Domare Trussler skulle inte avgöra om Charles var skyldig eller inte skyldig. Hon skulle enbart besluta om det fanns tillräckligt med bevis för att ställa Charles inför rätta för flera mord. Trussler skulle efter rättegången ge en rekommendation till Kanadas justitieminister som skulle ta det slutgiltiga beslutet angående Charles utlämnande. Många experter trodde att innan det skulle bli frågan om någon utlämning skulle det här gå hela vägen till högsta domstolen, vilket innebar att det skulle gå flera år innan beslutet kom. Guvernören i Kalifornien vädjade till Kanada att utlämna Charles Ng så snabbt som möjligt av respekt och hänsyn till de överlevande offren och de anhöriga. Två av dessa anhöriga var Lola och Dwight Stapley, Robin Scott Stapleys föräldrar. Lola och Dwight reste från södra Kalifornien till Kanada för att vara med när rättegången började närma sig sitt slut. I Kanada började Lola och Dwight samarbeta med en grupp som kallade sig Victims of Violence, alltså offer för våld. Offer för våld var en ideell organisation som stöttar våldsoffer. Organisationen hade verkat för en omedelbar utlämning av Charles Ng så att han skulle kunna ställa sig inför rätta i Kalifornien. Den 1 november till och med den 4 november stängde domare Trussler rättssalen och gav strikta order till de som fick närvara att absolut inget av det som sades under dessa dagar fick komma ut. Ingenting kommunicerades ens om vilka som skulle vittna under de här dagarna. Maurice LaBerge hade stått under speciellt vittnesskydd för att garantera säkerhet och för att förhindra att hans identitet blev känd. Nu var det dags för Maurice att kliva upp i vittnesbåset och berätta om sina kontakter med Charles Ng under tiden de satt i fängelse tillsammans. Maurice svarade på alla frågor. Advokat Bruce McFarlane frågade Maurice om hans kriminella bakgrund. Maurice bekräftade öppet att han hade varit kriminell och vilken typ av brott han satt inne för just nu. Maurice berättade stolt att han hade fått ett preliminärt frigivningsdatum i februari 1989, vilket innebar att han bara hade lite drygt 2 månader kvar av sitt straff. Vad Maurice inte visste när han satt där i vittnesbåset var att det skulle dröja ända till den 9 augusti 1990 innan han fick lämna fängelset. Efter frågan om Maurice bakgrund gick man över till att fråga ut honom om hur han träffade Charles Ng och blev vän med honom på fängelsets rastgård. Maurice fick också berätta om alla teckningar som Charles hade ritat. Vid ett tillfälle bad advokaten Maurice att identifiera Charles Ng. Maurice pekade mot Charles och sa, citat, "Det är han som sitter där i en sweatshirt och glasögon." Maurice berättade allt som Charles hade berättat för honom om videoinspelningen där två unga kvinnor torterades och kopplade ihop det med bilderna som Charles hade ritat. Särskilt bilden där Leonard Lake pryglade en naken och fastbunden kvinna medan Charles äter ris från en skål och tittar på. Efter det följde beskrivningar av fler av Charles teckningar och Maurice återgav allt som Charles hade berättat om teckningarna. Så fort Maurice LaBerge var klar med sitt vittnesmål eskorterades han snabbt ut ur byggnaden där rättegången hölls för att undvika att journalister skulle kunna identifiera honom. Och det var inte förrän många år senare som Maurice identitet avslöjades. I ett slutet möte med 8 jurister erbjöd sig Charles Ng att han skulle kunna erkänna sig skyldig till samtliga mord mot att han blev dömd till livstidsfängelse istället för döden. Men den allmänna åklagaren John van de Kamp avfärdade erbjudandet med motiveringen, citat, "Det finns vissa fall som kräver dödsstraff mer än andra och av det vi vet om det här fallet så är det här ett sånt fall." Tisdagen den 29 november 1988 meddelade domare Trussler sin dom. Charles Chitat Ng skulle hållas kvar i fängelset till dess att kanadensiska myndigheter kunde verkställa en utlämning. Charles kunde inte lämnas ut direkt eftersom den här domen garanterat skulle bli överklagad. Offrens anhöriga tog emot beskedet med blandade känslor. Samtidigt som det öppnade en dörr för utlämning hade domaren avfärdat 6 av de 25 åtalspunkterna med argumentationen att det inte fanns tillräckligt mycket bevis. En av punkterna handlade om mordet på Paul Kostner. Paul Kostners syster Sharon var glad över beslutet att Charles skulle kunna utlämnas men samtidigt mycket besviken över att åtalet angående mordet på hennes bror hade ogillats. Hon sa till de samlade journalisterna, citat, "De bara kastade Paul åt sidan och struntade i honom." Medan Charles Ings advokat började förbereda sig för att överklaga domen lovade åklagarmyndigheten i Kalifornien att om Charles återvände till Kalifornien och skulle ställas inför rätta hade de 12 mord som de tänkte åtala honom för, inklusive mordet på Paul Kostner. 1988 övergick till 1989 och debatten om Charles Ing skulle utlämnas till USA eller inte fortsatte. Till slut undertecknade den kanadensiska justitieministern Kim Campbell en order om att Charles Ng skulle utlämnas till USA för att ställa sin rätta för mord även om det kunde resultera i att Charles dömdes till döden. Charles Ngs kanadensiska advokat Don McLeod gav inte upp. Han fortsatte att intensivt kämpa för att hindra utlämningen. McLeod lyckades övertala den högsta domstolen i Kanada att lyssna på hans argument mot justitieminister Campbells beslut. Under ett stort medieintresse från de båda länderna och påtryckningar från anhöriga lyssnade 7 domare i den kanadenska högsta domstolen när advokaterna presenterade sina argument. Sen drog de sig tillbaka för att fatta sitt beslut. I Ottawa satt Sharon Salito och väntade nervöst tillsammans med sin mamma Virginia Nesley, Dwight och Lola Stapley på högsta domstolens beslut. Och torsdagen den 26 september 1991, alltså över 6 år efter att det Leonard Lake dog, kom högsta domstolens beslut. Trots en mycket jämn omröstning som slutade 4-3 blev beslutet att Charles Ng skulle utlämnas till Kalifornien för att ställa sin förrätta även om det kunde innebära att han kunde dömas till döden. Bara några minuter efter beslutet hade kommit ringde telefonen hos den kanadensiska polisen som hade stått redo. Utan att Don McLeod hann kontakta Charles Ng för att informera honom om beslutet. Polisen eskorterade omedelbart Charles till flygplatsen och satte honom på ett plan. Några timmar senare landade Charles på McClellan Air Force Base som ligger i närheten av den för seriemördarpodden lyssnarna inte helt obekanta staden Sacramento i Kalifornien. Och om ni lyssnar på ER ONS del 1 kan ni lägga märke till att jag nämnde Leonard Lake och Charles Ng redan där. När Charles hade landat på McClellan Air Force Base transporterades han till Folsom State Prison i Folsom i Sacramento County. Där har bland annat Ed Kemper, Charles Manson och Eric Menendez suttit. Bara 2 dagar efter att han hade anlänt till Folsom hämtades Charles in av beväpnade vakter som satte honom i en skåpbil för att transportera honom till domstolen i San Andreas i Calaveras County som ligger i norra Kalifornien, alltså där Willsey Will ligger. Under resan blev de eskorterade av 2 polisbilar. 2 timmar senare anlände de till San Andreas och den annars så lugna staden liknade en militäranläggning som var förberedd för krig. På taket till domstolen stod prickskyttar och på gatorna runt byggnaden patrullerade poliser med hundar. Inne i rättssalen upprätthöll 12 beväpnade poliser ordningen. På de främsta raderna på åskådarbänkarna satt Dwight och Lola Stapley, Sharon Salito, Virginia Nestle och Diane Allen, Kathleen Allens lilla syster. De väntade spänt på att rättegången skulle börja. Diane Allen berättade för en reporter, citat, "Jag ville veta vad det är för en sorts person som kan göra en sån här sak." Sharon Salito sa till pressen, "Charles visade samma kalla ansikte som jag såg uppe i Edmonton." Domare var Douglas McWhinney. Han var född och uppvuxen i Calaveras County. Några månader tidigare hade han utsett 2 lokala advokater, Thomas Merovich och James Webster, för att försvara Charles Ng. Åklagare var John Martin som arbetade för Calaveras åklagardistrikt och Charlene Honaka som arbetade för delstatsåklagarmyndigheten. John Martin var en välrespekterad åklagare bland sina kollegor för sitt kunnande inom lag och rätt och för hans opartiska förhållningssätt i rättssalen. Charlene Honaka kom från Hawaii. Hon var en tystlåten kvinna som ogärna pratade med pressen och som helst ville arbeta i fred. Alla år av juridikstudier som Charles Ng hade sysselsatt sig med i Kanada hade gett honom en hel del insikter och kunskaper i hur rättsväsendet fungerade, och det tänkte Charles nu dra nytta av när han ställdes inför delstaten Kaliforniens rättsväsende. En fängelsevakt hävdade att han hade hört Charles Ng säga, citat, "Om du vill fördröja systemet är det enda du behöver göra att sparka din advokat så ofta du bara kan." Och det var en taktik som Charles Ng skulle använda flitigt. Bland de första sakerna domaren McWhinney fick hantera under rättegången var en handskriven motion från Charles Ng. Där skrev han att han ville byta ut sina advokater Merovich och Webster mot de båda advokaterna Garrick Liu och Michael Burt. Garrick Liu hade försvarat Charles i oktober 1984 när Charles hade åkt fast för snatteri. Liu hade också varit med under de första rättegångsförhandlingarna i Kanada och tillsammans med sin kollega Michael Burt hade de gett råd till Charles och han verkade gilla båda männen. Domare McWhinney avslog motionen, men det var bara början på ett krig mellan Charles Ng och rättssystemet som skulle få rättegångskostnaderna att skena och sätta igång en bizarr cirkus av avskenanden och återvändanden av advokater. Och det här involverade dussintal försvarsadvokater och 7 domare. Och den som verkligen drabbades av den här cirkusen var de kaliforniska skattebetalarna. Observatörer och experter stod förstummade och tittade på när Charles Ng manipulerade rättssystemet. Över 1 miljon brottslingar satt bakom lås och bom i amerikanska fängelser på den här tiden. Många av dem hade försökt hitta varenda litet kryphål i systemet för att komma undan, men de stod sig alla slätt mot en 30-årig man från Hongkong. Det finns få andra som har lyckats försena, störa och manövrera det juridiska systemet som Charles Ng gjorde. Bland annat lämnade Charles Ng klagomål på den 4 timmar tur och retur långa bilturen han tvingades utstå varje dag mellan fängelset i Folsom och domstolen i San Andreas. Charles satt i en bur inne i skåpbilen. Det fanns inget säkerhetsbälte, vilket innebar att han gled omkring in i buren. Charles hävdade att det här var trafikfarligt och att bilturerna gjorde honom åksjuk och ibland kräktes han över sig själv. Dessutom låstes han in i en bur som var 182 gånger 122 gånger 91 cm. Och den påminner lite grann om buren som Hannibal Lecter sitter i filmen När lammen tystnar. Den har också ganska liknande mått som själva cellen i bunken. Dr. Melwini förstod Charles klagomål, men under omständigheterna kunde han inte göra någonting för att underlätta för Charles. Domstolen i Calaveras County var inte anpassad för högriskrättegångar. Det fanns inga högsäkerhetsceller för fångar som Charles Ng. Det närmaste stället med tillräckligt bra celler var Folsom, så att det fanns inga andra alternativ, ansåg domaren. Charles måste åka bil 4 timmar varje dag. Varje dag under rättegången bjöd på nya vändningar. En av åtalspunkterna gällde mordet på diskjocken Donald Giletti som sköts till döds i San Francisco av en asiatisk man. Gilettis rumskamrat som själv hade skadats i attacken pekade senare ut Charles Ng som den som sköt. Eftersom brottet hade begåtts i San Francisco skulle det fallet prövas i San Francisco och inte Calaveras County. Men Charles krävde att åtalspunkten mordet på Giletti skulle tas upp allra först. För att döma någon till döden i Kalifornien räcker inte med mord. Det krävs speciella omständigheter och en av omständigheterna är 2 eller flera mord. Charles Ng var övertygad om att han inte skulle kunna dömas till döden för mordet på Giletti eftersom det bara var en person i San Francisco. Men om han först dömdes för morden i Calaveras var risken att dömas till döden mycket större. Samtidigt gick Charles Ngs begäran om att få byta ut sina advokater hela vägen till högsta domstolen i Kalifornien. Där förlorade Charles sin omröstning 4-3. Men Charles lämnade strax efteråt in en anmälan mot sina advokater, Marowitz och Webster, för försummelse. Han lämnade även in en motion för att få domare med Winnie utbytt. Även det här gick hela vägen upp till högsta domstolen. Och allt det här innebar förstås att rättegången fördröjdes gång på gång. Månaderna gick och de anhöriga blev allt mer frustrerade. Det kostade de anhöriga stora pengar för uppehälle och mat medan de väntade på att rättegången skulle komma igång. Den 10 september 1992 fick alla inblandade i fallet en chock när några arbetare höll på att frakta bort cementrester från gården i Wilseyville. Medan de grävde i jorden under bunken hittade de ett människoskelett. Genom tandkort kunde rättsläkarna identifiera kvarlevorna som Charles Gunnar, som hade varit spårlöst försvunnen sedan maj 1983. Fyndet hade ingen direkt påverkan på rättegången mot Charles Ng. När Charles Gunnar försvann satt Charles Ng på Leavenworth-fängelset och därför kunde han inte åtalas för mordet på Gunnar. Men det väckte hoppet hos de anhöriga vars kroppar inte hade hittats ännu. Kanske kunde även deras anhöriga hittas och familjerna skulle kunna få ge dem ordentliga begravningar. Den 6 oktober 1992 försökte man trots alla turer faktiskt inleda rättegången. Och den skulle inledas med att låta delstatsåklagaren Charlene Honaka sammanfattningsvis gå igenom bevisningen i de 12 åtalspunkterna. Charles Ng försvarades av Marowitz och Webster trots att han hade anmält dem för försummelse. Försvarsadvokaterna försökte ihärdigt få domaren att släppa på kravet att Charles Ng skulle sitta inlåst i en bur under rasterna och lunchen, men domaren avslog återigen begäran. Paul Costners syster Sharon jublade strålande till journalisterna. Citat: "Halleluja, nu har rättegången äntligen börjat." Journalisten frågade Sharon om Charles bur och då sa hon: "Jag tycker faktiskt den är lite väl stor och rymlig för honom." Lola och Dwight Stapley var glada att rättegången äntligen hade kommit igång. Dwight sa till journalisterna efter den första rättegångsdagen, citat: "Vi måste få veta. Vi inser att vi inte kan ändra något. Men kanske kan det hjälpa om vi får veta så mycket som möjligt. Vi förstår att det kommer göra ont." Lola sa: "För mig är att inte veta någonting det värsta jag vet. Kanske lika illa att få veta. Jag vet inte alls vad jag ska förvänta mig av det här." När videobanden skulle spelas upp i rättegången lät domaren med Winnie åskådarna sitta kvar i rättssalen. Men Kathy Allens syster Diane klarade inte av att se filmen. Hon sa till pressen med tårfyllda ögon: Jag kan inte titta på all smärta min syster fick utstå. Att höra det var illa nog. Fredagen den 13 november 1992, efter 6 veckors presentation av bevis, beslutade domaren med Winnie att Charles Ng skulle åtalas för följande 12 mord. Morden på Sean Dubs, Deborah Dubs, Harvey Dubs, Paul Costner, Clifford Parenteau, Jeffrey Gerald, Michael Carroll, Kathleen Allen, Lonnie Bond Sr., Robin Scott Stapley, Lonnie Bond Jr. och Brenda O'Connor. Utanför rättssalen höjde Lola och Dwight en knuten näve i luften. Lola Stapley sa till journalisterna: "Jag tänkte att det här är ett steg närmare att sätta dit honom för mordet på min son. Det har gått 8 år. Men hennes optimism skulle snart lägga sig, för det här var bara det första steget på en lång resa genom rättssystemet innan Charles Ng slutligen skulle få möta en jury vars uppgift var att besluta om han skulle få leva eller dö. Seriemördarpodden finns på Facebook. Ni får gärna gå in och likea den där och prata med mig och manusfattarna om sommarspecialen. Jag finns på Twitter som Dan Horning och jag finns på Instagram som Dan Hörning. Där kan ni följa alla mina poddar. Till exempel min nördpodd Hard Nerd Café, där jag pratar om spel och filmer och nördiga saker. Tack till manusförfattarna som har jobbat med den här sommarspecialen. Tack till Tripnaha för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Ett extra speciellt tack till David Persson. Tack för bra klippning. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I